En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
För det går ju inte att bara nu sköld mot sköld och så kör man på. Därför då kommer ju elefanten att mangla den grekiska. Utan det man gör är att man skickar fram lätta trupper som just ser till att de här elefanterna antingen slås ut, skadas svårt, blir panikslagna och faktiskt störtar många av dem bakåt helt enkelt in bland sina egna soldater, om man uttrycker sig så. Och när man ser att den här infanterilinjen, Pores infanterilinje, liksom har hamnat i oordning och börjar tappa liksom formationen, då gör man det klassiska ihop med sköldarna och sen går man på som en klassisk grekisk falang.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Det här är Martin Hårdstedt i vanlig ordning.
Och Martin, du brukar ju inleda med att prata om dina sjukdomar, så att ni skulle kontra. Är du beredd?
Ja, jag är beredd. Att jag är hypokondrisk eller?
Nej, men du brukar ju inleda med att nämna det. Så jag tänkte säga att i morse vaknade jag med någon slags bihåleinflammation. Det var jävligt oskönt. Men så gjorde jag tre saker. Jag drack kaffe, lagade en list i badrummet och sen började läsa om Alexander, och då släppte det.
Då lossnade
det. Då undrar jag. Ja, då lossnar det. Vilken av dem var de mest förlösande?
Den sista naturligtvis.
Jag är inte så säker. Jag tror att det kan vara kaffet.
Men jag tror att det är så. Det är ju Alexander 3 här nu, skulle man kunna säga faktiskt. Ja. Inte Alexander den tredje, men det är vårt tredje avsnitt om Alexander,
ja,
som ju avrundar ju faktiskt våran.
Det här börjar ju bilda lite av en serie också, ja. För vi började ju redan med att prata om grekisk krigföring för ganska länge sedan. Och då så gick vi igenom det här Peloponnesiska krigen och sådär. Och sen har det liksom bara följt på så här. Jag tyckte att det var jäkligt spännande här. Men nu är vi ju på den tredje delen av Alexanders fälttåg i öst, kan man säga.
Ja, och de här fyra, får man säga så, fyra klassiska antika drabbningar.
Ja.
Granikos, Isos, Gagamella, och idag, du får uttala det där, jag har faktiskt
svårt. Ja, Hydaspes.
Fantastiskt,
ja, Hydaspes. Jag tror att det heter penultima regeln, så då ska man säga den, man ska betona den tredje stavelsen i ordet, så då borde det bli Hydaspes. Hydaspes. Nej, jag vet inte. Ja. Ja, nej, någon får rätta oss, men jag tror att man uttalar det så i alla fall. Ja, men i alla fall, jag tänker vi bara rulla in det här på en gång då. Som, om det är någon som kommer ihåg det, som lyssnade alldeles nyligen på Gaugamella, så kommer man väl säga att vi avslutade med att Alexander tågar in i Babylon. Och han tog sig sen vidare till Persepolis, och jag tror han tillskansar sig det persiska rikets skattkammare där. Och där vi liksom påbörjar den här nästa steg, då har i princip Alexander tagit över det persiska imperiet. Och nu är det ju någonting annat som driver honom, får man väl säga. Det är en ganska stor skillnad. Det är inte bara en slags hembegär mot det persiska riket längre, som den tidiga liksom initiativet handlar om. Utan nu är det någonting annat. Nu är det världsherravälde. Och han har ju varit väldigt noggrann med att hela tiden säger källorna då. Det är ju, ja, vi har ju bara andrahandskällor vad det gäller Alexanders fälttåg. Men i stort sett så verkar det här handla om en slags upphöjande av sig själv. Han vill se sig själv som nästan en gudom. Och han vill nå till andra sidan och vidga sitt rike hela vägen bort till det här havet som eventuellt ska finnas, ja, borta. Men man har ju ganska dålig uppfattning om geografin.
Ja, för det var det jag tänkte fråga dig.
Ja.
Ska inte du stå till svars för Alexander här? Men,
ja, men det kan jag göra. Jag kan göra det.
Men vad hade han för världsuppfattning som du säger? Va? Han har väl en uppfattning att han ska kunna se, som du säger, just havet. Va? Han har fått det berättat till sig att om han kliver på så ska han kunna se. Och det är det som han suktar efter, förefaller det ju bara.
Och det är väl lite det också som han försöker motivera sina soldater, om jag har förstått rätt också, att de ska kunna nå hela vägen dit, och han ska visa dem världen. Och att han ska bli den här halvguden. Achilles är hans stora idol också.
Just det, just det.
Men i alla fall, så att man kan väl säga så här, att 329 före vår tideräkning.
Före vår tideräkning är ju väldigt irriterande.
Ja, jag vet. Du är så jävla konservativ, så du vet att jag ska säga 329 före
Kristus. Säger jag, jo, precis. För då säger jag, när du säger före vår tideräkning, så säger jag, före vem? Vad räknar vi det ifrån? Och då svarar du Kristus. Så då säger jag, men säg det då, säger jag då.
Okej. Du kan ha olika invändningar. Men det jag har noterat är att de faktiskt i böcker skriver det nu för tiden. Nu står det inte, i modern litteratur så står det faktiskt VT och inte FK.
Men det där bryr sig inte Alexander särskilt mycket om. Men
Nej, det skiter han i, för att vi vet ingenting om Jesus för det här laget. Hur som helst, 329 före vår tideräkning / före Kristus, så tar han sig iväg då i ett fälttåg österut. Och det börjar faktiskt med att han går nordöst förbi en bergskedja här, och sen försöker ta sig igenom österut mot det som är Afghanistan idag egentligen, och Hindukush. Och där tänker han sig att han ska ta sig förbi de här bergsområdena och sen se havet där någonstans. Och det blir inte riktigt som man hade tänkt sig, så enkelt som det har varit förut. Och det finns egentligen ingen centralmakt nu längre att hantera på det viset. Så alla de här satraperna har han ju redan under sig. Utan nu handlar det om att kuva mindre, vad ska man säga, förstedömen, eller det är lite anakronistiskt så kallade det också, men en slags kungasläkten och sånt som finns i de här områdena, av olika folkslag som rör sig här. Så det handlar om, det är en annan typ av problem som man stöter på här. Man tar sig i alla fall ut österut, och så småningom kommer han till ett område som kallas för Baktrien, som ligger i, jag tror att det borde vara Tadzjikistan eller Uzbekistan idag. Det är lite svårt att översätta de här namnen, men om man tittar på kartan så borde det vara alltså det som är norra gränstrakterna i Afghanistan, ut mot slättområdena här. Och han byter lite strategi här istället för att bara, eftersom det inte finns några stora imperier med stora arméer att nedkämpa, så handlar det mer om att försöka på ett vänskapligt sätt, i den mån det går, ta över de här rikena, eller åtminstone få in dem i sin favör. Och det finns ju några kända episoder här.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du nämnde ju det, satrapper. Ja. Och satrapper, ja. Det är ju väl att ungefär, kan man översätta det med län. Län inom det persiska riket. Och det är ju så att Alexander, jag använder ju egentligen väldigt våldsam teknik för att erövra Perserriket ju faktiskt. Det är ju terror helt enkelt, våldsutövande. Men här ser vi ett skifte, som du säger precis, att han ju förefaller att inse att detta inte fungerar, och att det också är, som du säger, ett liksom annat typ av rik eller områden som han nu möter, och att där krävs en annan teknik som ju handlar om att vinna de här människornas förtroende
istället. De här sogdianerna, man kan ju precis bara för att bekräfta det du säger, de här sogdianerna är ju ett sånt typiskt att de först tar över en fästning här. Som, jag vet inte vad den heter på svenska, jag kan bara läsa på engelska, det står Sogdian Rock. Som är som någon slags, ja det var antagligen en bergsfästning skulle ha varit väldigt svårt att ta sig in. Hur som helst, han tar över den här så småningom genom att mana upp sina soldater på den här bergskanten. Och sen så gifter han sig med den här kungens dotter, Roxana. Som sen kommer spela en ganska intressant roll senare i det här diplomatiska efterspelet eller efter Alexanders död. Men på det viset han liksom tar över kungarikena eller betvingar dem och sen gifter in sig i dem på olika vis. Ibland är det han själv, ibland är det hans högsta befälhavare som liksom stannar kvar eller gifter sig på olika vis. Då. Så den taktiken han använder sig av. Men så småningom så tar han sig hela vägen ut till Indien och... Vi talade lite om det här med hans världsuppfattning.
Ja.
Det här gällde ju då också. Så det de kommer till det är Indusfloden.
Ja, Punjab. Är det inte så? Jag tänker dagens Punjab.
Ja, precis. Man tar sig igenom Khyberpasset ner i det som är Pakistan idag. Och når till de här bifloderna som kommer, som löper ner från Himalaya.
Mm. Och som skapar ju Indusfloden får man väl säga.
Exakt.
Då.
Ja. Och det är fyra bifloder där som heter Hydaspes, Asines, Hydroatis och Hyfasis, tror jag den sista heter. Och de då rinner ut i det som blir Indusfloden. Och då är ju vi fortfarande på den västra sidan, om du vill bli lite geografiexercis här för lyssnarna. Men då är vi ju på den västra sidan av Indien. Gangesfloden ligger ju på den östra sidan och är ju den liksom som markerar den andra delen av, eller som ramar in det som är liksom det indiska... vad ska man kalla det? Kontinenten? Eller är det tillräckligt stort för att kallas ett halvö? Nej, det blir... Eller
ja, det är, liksom, det är det väl.
Ja, eller vad man ska kalla det. Men i alla fall, det är det som ramar in så att säga, Indien. Men du har ingen aning om hur långt det är dit egentligen. Och här kommer han till en punkt och hans soldater börjar tveka om uppgiften. Är det verkligen... hur långt kan man ta det, den här expansionen? Men på vägen dit så sker ju också det här fjärde slaget som också är det som på något vis definierar slutet på den här expansionen i öst. Och det är vid Hydaspes och det är den första bifloden egentligen som man möter på där.
Och då är hans motståndare, är ju, då kan man ju tro nu att Perserriket skulle vara den mest formidabla motståndaren. Men så är det då kanske inte. Därför att den han nu möter har väldiga militära resurser, kan man ju konstatera. En stor armé och dessutom enormt många stridselefanter och faktiskt stridsvagnar. Så att det är inte så att det är en lätt motståndare. Det kanske är så att det här sista slaget vid Hydaspes, det är faktiskt hans tuffaste uppgift. Alexanders tuffaste uppgift. Och det finns lite olika vägningar av det där i litteraturen. Men det tycker man ska klart för sig här. Så att det här är en... Det här är en allvarsam uppgift som Alexander ställs.
Det är också intressant om man tänker de här områdena som han går igenom. Du ska få säga mer om det här alldeles strax, Martin. Men jag funderar på när vi pratar om den sovjetiska invasionen av Afghanistan. Då gick vi igenom lite Afghanistans historia också. Vi gick inte så långt bak till Alexanders tid, men vi pratade lite om den här 1800-talskontexten och fram till det. Och hur svårt det har varit att forma någon slags centralmakt i de här områdena. Men när han kommer över eller han kommer förbi Khyberpasset in i det indiska fastlandet, då är det någonting annat han möter. För det här finns det civilisationer sedan människans begynnelse i princip som har den här förmågan att samla sina trupper på ett helt annat sätt än de som han har mött tidigare. Så det är liksom, det är precis som du säger, jag tror att den här, kanske var det också det som fick honom att inse att det här kommer vara någonting annat.
Jo.
När han kommer ut där.
För det är ju så du säger att Indusdalen är ju en av de här platserna i de första flodkulturerna i mänskligheten utvecklas. Så att, och fullt jämförbar med Nilen, med Eufrat och Tigris, Indusdalen och sen gula floden borta i Kina. Så att det här är inte någon bi-civilisation om man uttrycker så. Och där möter han ju den här kungen då, Porus, som har lite olika namn, eller Porus, som ju mönstrar en stor armé mot honom. Och här brukar man också säga att Alexander plötsligt visar prov på Och det har han kanske redan gjort, men det är tydligt här att han inte bara har den där taktiska förmågan. Vi har ju pratat om det, att taktiken handlar ju om att samordna, så att säga, vapensystemen, som det heter modernt, på slagfältet. Men det operativa, det är den där nivån ovanför, om man säger. Det är manövrerandet, kanske logistiken, att få mat till soldaterna hör till den där mellannivån. Och så har vi strategin, det gör att vinna kriget. Men här visar han ju prov på en väldig förmåga att utmanövrera Porus, som han ju har på ena sidan floden och själv är han på den andra. Och då gör han så att han avdelar en del av sin styrka för att ju få Porus att tro att han ska gå över den här floden lite tidigare. Men sen för han ju över den största delen av armén på en annan plats, längre fram längs floden. Och det är ganska spännande att han här på något sätt har den här förmågan att se lite större, inte bara trava fram, ta sig över floden och ställa upp på ett fält och sen möta motståndaren, utan att han kan manövrera här. Och det brukar man lyfta fram då i den militärhistoriska litteraturen då. Och det är det som sker här, eller hur?
Ja. Ja, vi kan ju måla upp den här bilden då, att det är, de står på varsin sida, har de en väldigt, om Hydaspes, den här stora floden, så är strömt, det är stort, det är inte helt lätt att ta sig över. Alexander kommer få vada över på det här stället som du berättar.
Längre uppströms, va? Men att han fintar att gå lite längre nedströms och får då Porus att tro det faktiskt.
Huvudstyrkan står kvar, Krateros står kvar på den ursprungliga platsen där, men Alexander tar sig runt. Och då är ju frågan här på oss vad han ska göra. För han ser ju att det händer någonting, då skickar han fram en förtrupp med sin son som ska möta den här första delen som han tror är den riktiga övergången. Men de blir nedkämpade ganska omedelbart, och när han sen då inser att hela Alexanders huvudstyrka i princip är på ingång åt det hållet, och så flyttar han så mycket han kan. Men det här är ju då det som är ett typiskt dilemma, att nu är det inte Porus som har initiativet, utan det är Alexander som har initiativet här.
Och då finns det en sak som är spännande med det här slaget. Och det är ju dels att Alexander möter ju en slaglinje med infanteri, men dessutom med en stor mängd elefanter. Man räknar med 200 elefanter. Och det är svårt att hantera de här stridselefanterna. Därför att det är faktiskt så att Alexanders kavalleri är inte självklart hugat att anfalla.
Men vad ska man ha dem till, Martin? Vad ska man ha
elefanterna till? Stridselefanterna, det handlar ju dels om att man kunde då, i det här fallet, de här indiska elefanterna nu, som hade ju då en vad ska vi kalla det för, besättning. Ungefär som en stridsvagn. Man räknar med att de naturligtvis har någon som ser till att elefanten går åt rätt håll, och sen har man då ett antal soldater på toppen som använder bågar och kastspjut. Men egentligen är nog själva elefanten i sig det främsta vapnet här, med snaben och med betarna som man också menar var skodda, och helt enkelt trampa ner motståndaren. Och det gäller ju att få den här elefanten då att gå framåt. Problemet är ju att den går ju framåt på kommando, om man uttrycker sig så. Men om den blir skrämd, vad händer då? Eller den blir tvingad genom att den till exempel blir anfallen med spjut eller yxor eller någonting. Ja, då vänder den ju om, och då är den ju lika farlig för så att säga den egna sidan som motståndaren. Så att elefanten är inte självklart bara en fara för motståndaren.
Men man kan ju tänka sig att de har stor potential att möta falangen, som ska vara då, där hela poängen bygger på att det ska vara så himla tajt och koncentrerat och så mycket disciplin. Alltså.
Så det som händer här under den här uppmarschen, och då kan man väl säga att innan vi kommer nu till den här liksom striden mellan den grekiska falangen, precis som du säger här, och den här infanterislaglinjen med elefanterna, så ska vi väl bara tillägga det att Alexander väljer att anfalla då kavalleriet som finns då på Porus vänster och högra sida. Och då lyckas han slå ut det. Och för att bara kort beskriva vad han gör, är att han anfaller då kavalleriet som finns på den vänstra sidan, vänstra flygen. Men han skickar dessutom runt kavalleristyrkor på den andra sidan, för att, så att säga, ha lite koll på vad gör Porus kavalleri på den högra sidan. Det visar sig att Porus för att möta det här första anfallet på sin vänstra sida kallar till sig kavalleri från den högra sidan för att få ett övertag där mot Alexanders kavalleri. Men då rider Alexanders kavalleri som han har skickat runt då, hela vägen runt. Och så smärsas helt enkelt Porus kavalleri mellan de här två styrkorna. Så att det är ju oerhört skickligt av Alexander att uppfatta det här, om vi ska tro källorna. Att han inser att han inte kan använda kavalleriet mot elefanterna, det är osäkert. Men han smärsar Porus kavalleri här i inledningen av slaget väldigt snabbt.
Annars ska, det är skitspännande. No. Jag sitter samtidigt och tittar på en bild här nu. På
en skiss,
på den här skissen på slaglinjen, hur den såg ut. Och det är jäkligt fascinerande. Det jag också observerar då, någonting som är väldigt likt både Gargamella och Issos, det är att den här infanterilinjen möter inte rakt på, nej, utan den går så här, nej, snett. Och så kommer då i vanlig ordning Alexander precis på spetsen och ska slå till. Oh, precis. Här, va? Oh, är det, ja, precis. Nu visar det ingen som ser.
Nej, det är ingen som ser, bara jag som ser.
men
det är obegripligt, Peter. Det är obegripligt. Ja, det tyder på låg intelligens, liksom, det här, att vi aldrig kan lära oss detta.
I den kilen då i alla fall sådana infanteriet skapar. Och nu kommer inte det här vara avgörande just i det här slaget, nej, men man ser ju att han försöker samma taktik som han har gjort tidigare, och slå in med sitt kavalleri på en snett rakt in mot centern egentligen för att slå ut Porus.
Och det särskiljer ju nu då det här slaget mot Porus just från de andra slagen, att det här blir ju huvudvapnet här för Alexander. Det är ju falangen och hans hopliter eller elitfalang, de här silversköldarna, de här utvalda 3000. Det är de som egentligen klarar av att besegra Porus i slutändan här. Så att det är inte kavalleriet, precis som du säger. Utan sen den här huvudstriden då är ju fascinerande. För det är precis som du säger, om nu är vi tillbaka där vi så att säga avbröt och berättade om kavalleristriden här. Den är ju hur hanterar nu falangen? För det går ju inte att bara nu sköld mot sköld och så kör man på. Därför då kommer ju elefanten att mangla den grekiska. Utan det man gör är att man skickar ju fram lätta trupper som just ser till att de här elefanterna antingen slås ut, skadas svårt, blir panikslagna och faktiskt störtar många av dem bakåt helt enkelt in ibland sina egna soldater, om man uttrycker sig så. Och när man ser att den här infanterilinjen, Porus infanterilinje, liksom har hamnat i oordning och börjar tappa liksom formationen, då gör man det klassiska ihop med sköldarna och sen går man på. Som en klassisk grekisk falang då. Så ungefär så enkelt förklarat. Och sen som jag konstaterar finns ju sen kavalleriet där bakom då. Och då störtar ju hela den här då, vad ska vi kalla för Porus. Indiska center samman då.
Ja, precis. Jag blir påmind om spartanerna under Peloponnesiska kriget. Ja. Och deras när falang stod mot falang.
Ja.
Och sättet att man kom runt det, att man har, och spartanerna börjar använda sig av just det här lätta infanteriet istället som ska springa runt på sidorna, störa ordningen.
Ja, det har vi varit inne på.
Känner igen den där taktiken. Och det sägs väl också att Alexander beordrade dem att de skulle slå mot elefanternas hälsenor med yxor. Då,
ja, liksom eller skapa. Om det var yxor, om det var någon form av
Något slag.
Och sen finns det ju naturligtvis fler detaljer i det här. Men det spännande är ju här att den här falangen nu då, den behöver ju gärna ett slätt yta för att fungera. Och här fungerar den väldigt väl i slutändan. Och vi kan ju konstatera sen att så småningom kommer ju falangen ställas mot en annat sätt att uppträda på slagfältet. Men det romerska mer flexibla och lättrörliga sättet. Och det får vi väl återkomma. Vi har ju den här Pyrrhus bland annat så småningom som ju åtminstone lyckas till en början mot romarna. Men sen går det ju åt fanders. Ja. Men vi kan ju lugna oss. Vi får väl vänta med det. Men en sak som är spännande här, det är ju att Alexander uppfattar att Porus är så ståndaktig. Så han vill ju nästan rädda honom där i striden, för han, dels vill han väl ha kvar honom, så uppfattar jag, för att han tänker sig att han skulle kunna faktiskt fortsätta att regera sitt rike fast under Alexander, så att han vill inte egentligen att han stupar i slaget. Och sen får han väldigt respekt för honom, uppfattar jag också.
Ja, men det är det här som är så ironiska med hans sätt att föra krig och genomföra sin diplomati under den här perioden också, att han Det finns ju något ironiskt i det att Poros blir ju sen tilldelad de här alexandriska delarna av Indusfloden eller de här områdena runt omkring här. Det är ju han som får rollen att härska över dem. Så i praktiken blir det ju så att han blir ju starkare. Han har ju så här nedkämpat sina egna indiska motståndare genom att förlora det här slaget.
I någon mening.
Vilket är lite, är lite ironiskt på något vis. Är ju det. Och det säger ju mycket om Alexander också, att han har inte, eller han lär ju att förstå att kontrollen över de här områdena kommer vara flyktig. Och det gäller att binda till sig de som förstår det här området, som förstår kulturen, som förstår ritualerna och som har ätterna på de segrande ätterna på sin sida. Så.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här är ju slutet på det sista stora slaget i så långt i öst man kan komma egentligen. Och det som kommer hända är att de tar sig vidare förbi de här floderna ända till, de kommer till den sista bifloden, Hyfasis. Och där uppstår någonting som kanske är ett myteri. Man är väl lite osäkra på om det verkligen var ett myteri eller inte, eller om det bara blir Alexander blir tvungen att vända. Han upprättar någon slags tempelstruktur där, så långt bort han kan komma, och så säger han att det här blir min yttersta gräns, och sen vänder faktiskt neråt. Och nu då kan man säga att det som händer efter Hydaspes här och vändningen där vid Hyfasis blir att nu vänder Alexander tillbaka.
Ja, tvingas ju lite mer eller mindre.
Ja, han tvingas mer eller mindre. Och Indusfloden då ska i hans sinne då forma liksom det makedonska imperiets yttre gräns. Och det här måste ju vara, jag tänker med den här ingångsvärdena han hade, att han ska bli liksom nå hela världen hela vägen till världens änder, så måste detta ha inneburit ett ganska stort psykologiskt nederlag för Alexander då, dessutom när han varit väldigt framgångsrik. Men okej, han rör sig neråt mot Indiska oceanen. Här händer ju en del spännande grejer på vägen. Jag tänkte att jag skulle ta en liten episod, det är de här belägringen av mallerna.
Just det.
Det finns ju någon liten fästing där, du vet, folk då som de tar sig längs med Indusfloden neråt nu då. Men på vägen dit så träffar de på någon slags kungarike då. Och det här finns en väldigt känd episod då, som förändrar Alexander ganska mycket. Eller det sägs att det blev en så att säga identitetsförändring i honom. Att han ger sig kast med den här fästningen. Hans soldater har väldigt svårt att ta sig upp för en fästning här. Och de tar sönder sina stegar och grejer, och de lyckas inte riktigt. Och för att vända då moralen på sin sida, så ska han ha kastat sig iväg själv här tillsammans med sin livvakt och sin sköldbärare. Så tre man med Alexander i spetsen kastar sig upp för de här muren, hoppar ner på andra sidan, och sen slåss man mot man där innanför fästningen och väntar på att resten av hans soldat ska komma i fatt, och det kommer droppa ner allt fler, och till slut så får de upp den här grinden. Men här blir han sårad ganska allvarligt och dör nästan. Han får alltså en pil någonstans i bröstkorgen. Antagligen så punkterar han en lunga. Och detta kommer leda till att han i ett par veckor ligger på dödsbädd egentligen. Och det ställer till en väldigt oreda. Och efter detta, nu lyckas han ju överleva det. Han har väl gott läkekött, han är ju fortfarande väldigt ung. Men efter detta så är Alexander inte riktigt samma typ av härförare. Utan han ger sig inte i kast med, i stridens hetta på samma vis. Man ser honom inte springa eller någonting annat. Han har svårt med andningen och han blir lite annan karaktär. Så det här formar nog också Alexander, tror jag, det eftermälet. För det som händer här efter är ju inte lika heroiskt.
Nej, längre. Det är väl en av hans största misstag egentligen, får man väl säga.
Ja, precis.
Och det vi pratar om här, det är ju ökenmarschen, eller hur?
Exakt. Alltså
återmarschen nu västerut, och där han ju skickar iväg en stor del av sin här faktiskt. Vi kan komma ihåg att det här slaget vid Hydaspes, det utkämpas ju sannolikt av väldigt stora arméer, åtminstone 40 000 man, kanske på båda sidor till och med. Det är ju väldigt osäkert med de här siffrorna, men och det kan man väl bara säga nu, Peter, att han skickar ju iväg en del av landarmén. Och bestämmer sig, och här har det ju nu varierat mellan 30 000 och 100 000 man. Jag uppfattar ändå att forskningen är mest inne på att det är den lägre siffran. Och den bestämmer han sig för då att korsa öknen med. Och det kan vi ju resonera lite kring då strax. Vad är det som driver det? Men vi ska väl lägga till då också att han har ju också en flottstyrka som ska gå längs med kusten, eller hur?
Precis, och det är en av hans närmsta vänner, Nearkos, som ska föra den här. Och de ska då alltså gå längs med den Indiska oceanens kust här, längs med hela vägen in. Det blir Persiska viken, måste man tänka sig.
Ja, det är helt fascinerande här.
Ja, ja. Och den här flottan då ska göra strandhugg och ge Alexander stöd på olika vis, medan han själv då ska gå längs med kusten här. Och det här kustområdet är väldigt kargt och varmt.
Och torrt.
Så där det kommer inte vara en enkel vandring. Problemet är ju bara att den här flottstyrkan, de har inte riktigt, och det här beskylls ju Alexander för att han för en gångs skull, eller han har släppt på sina principer och inte hämtat in tillräckligt bra information här, utan de förstår inte riktigt havet på den här sidan. De är vana vid medelhavssituationen och de fattar till exempel inte hur vindarna går, hur de vänder under den här perioden, och de har heller ingen uppfattning om hur ebb och flod fungerar. Jag fick mig att haja till när jag läste detta. Men det kan inte, jag menar, i norra delen av Europa så har man ju känt till det här med ebb och flod väldigt tydligt. Jag tänkte inte på det, att man kanske inte har den kunskapen om man bor i Medelhavsområdet.
Nej, men jag vill kasta in en sak här faktiskt. Och det som ju utmärker Alexander, det är ju att han är väldigt skicklig på att hämta in information och vad vi vet. Att just skaffa sig ett gott underrättelseunderlag. Och det har han uppenbarligen inte här.
Nej. Och vilket resulterar i att den här flottstyrkan blir ju försenad med flera månader.
Den kommer ju inte iväg. Och han startar ju juli och pågår ju den här marschen, menar man, fram till oktober. Och som jag förstår så kommer ju flottstyrkan i princip inte iväg egentligen förrän Alexander genom öknen. Visst är det på det sättet ju. Det är väldigt osäkert om naturligtvis allting är. Men ungefär på det sättet har jag förstått det. Jag vill kasta in en sak här. Och det är ju logistiken. Den är ju alltid intressant, eller hur, Peter? Och det, att det finns då forskare som beräknar att den här armén då, han har ju samlat förråd. Så man behöver ungefär 58 000 ton förnödenheter. Och man har samlat ihop.
Det låter ju helt bisarrt.
Ja, det låter helt bisarrt. Sen vet inte jag huruvida man har samlat ihop det här egentligen. Det är så källäget ska vi inte redogöra för det blir lite historikernördigt här. Men det är ju klart så att det är mycket förnödenheter man behöver. Och det är ju så att de förnödenheter man har beräknat att man behöver, det är ju en siffra man har beräknat. Det finns alltså forskare som har beräknat det här. Och det går inte att föra fram det helt enkelt landvägen. Det är ju därför man använder flottan. Det finns alltså inte så många packåsnor helt enkelt för att få fram de här förnödenheterna. Så att tanken är ju, och det har ju alla förstått vid det här laget, att den här flottan ska ju liksom med vägen då hjälpa till och föra. Och jag tycker det där är oerhört fascinerande, för det har vi ju varit inne på i de här avsnitten om Alexander, att han löser ju logistiken väldigt skickligt under de här fälttågen. Men här går det ju inte så bra. Och man räknar väl med att en tredjedel av den här styrkan omkommer ju helt enkelt av umbäranden under den här marschen. Och nu kommer ju frågan, varför gör han detta? Varför gör han detta? Är det så att han tänkte att det skulle gå bra? Och så gick,
men jag tänkte på det där också, att vad har du för, alltså principen för den här hären är ju också att de länsar ju allt de går
och det finns ju inget,
förbi.
Finns
ju inget. Så det finns ju aldrig någonting bakåt.
Nej.
Det finns ju aldrig någonting bakåt att hämta. Så att när han kommer till den här Yao då, där han ska möta upp Nearkos flotta som aldrig kommer. Han väntar ju här en ganska lång tid. Han väntar ju innan han då ska vika av inåt, uppåt i landet eller norrut igen och in i den här öken, värsta delen av öknen. Så har han ju valet, eller han kan ju inte gå tillbaka till Patala här, där som de utgick från, som ligger längs med Indusfloden. Han har ju inte den möjligheten. Så vad skulle han annars göra, undrar jag då?
Ja, det är ju så fascinerande, utan han klampar ju på då, uppenbarligen.
Ja. Ja.
Och där kan vi diskutera i det oändliga. Det finns ju någon idé, har jag sett i litteraturen, där man ju menar att han på något sätt skulle vilja straffa sina soldater för att de inte...
Ja,
den underkänner jag, måste jag säga. Inte för att jag är någon form av beundrare för Alexander, men det verkar tycker jag väldigt svagt underbyggt. Jag tror ju att det är så att det är ju det här vi är inne på här, som jag tycker de seriösaste forskarna pekar på, att man har inte koll. Och det gör att den här flottan fastnar, vinden blåser åt fel håll och så vidare. Det tror jag är mest sannolikt. Vad tror du?
Jag tycker också den här teorin om att det skulle vara någon slags straff, tycker jag är konstigt resonerat. Det återspeglar kanske mer de författarna som drev fram det här under den senare antiken, att de hade någon slags åsikt om moralen och sådär. Jag tror inte att jag har mycket svårt att säga. Det här är ett par år efter också, det här med Mifas, eller vad heter det, Hyfases floden där de myteriet ska ha skett.
Ja.
Så att det blir ju lite, nej jag tror inte det, men de alltså 60 dagar i öknen, 75 mil tar de sig.
Det är en bra marsch.
Ja, det är en bra, och det sägs att ungefär då, alltså det beror ju på, som du säger,
tredjedelen var det nu.
Ja, men 25 000 ska återstå av 100 000, så det är egentligen
om de nu var så många då. Ja. De kan ju ha varit färre då, om det hade varit 30 000 som startade, då pratar man förluster på 10 000. Nu känns det som att vi är inne på saker som är helt meningslösa att diskutera egentligen, för vi vet ju inte.
Ja, men jag tyckte också någonting intressant som Bengt Liljegren förde fram här. Som jag har läst.
Bengt Liljegren, som har skrivit om...
Ja, han har ju själv skrivit en bok om Alexander. Den är lite speciell, men den är bra. Och han säger ju det att de antika författarna är ju helt ointresserade av folket i det här området, det här geodrisiska området. Men han reflekterar över det faktum att det borde ha varit en otrolig katastrof även för dem. För den här hären som går igenom den här öknen måste ha varit som en gräshoppsvärm.
Ja, precis. De borde ha slagit mot hela grundläggande livsförutsättningen för människorna.
Ja, de måste fullkomligt slagit ut allting som finns. De stannar ju till vid någon, precis innan de gör den här sista värsta delen, så stannar de till vid någon oas. Och bara, de lär ju ha tömt det här området fullkomligt på allting. De hade inte heller kameler, utan de hade liksom mulåster. Och de dog ju som flugor, och de skulle ju haft kameler. Mm. Lätt för mig att säga, efterklok.
Ja, men för att göra som vi säger en lång historia kort här, nu får du stoppa mig här, men han hamnar ju så småningom i Babylon igen, där vi började alldeles nyss.
Ja.
Och det är ju där han så småningom ju faktiskt drar sin sista suck, eller hur?
Precis. Man kan väl säga så här att ur ett mer rent militärhistoriskt perspektiv så är det ju inte kanske jättespännande episoder som sker här efter, utan det som sker här nu när Alexander överlever den här ökenmarschen, att han försöker in i det sista egentligen konsolidera det riket han har. Han blickar lite söderut mot den arabiska halvön och lägger upp lite planer för att fortsätta expansionen ditåt, men han kommer aldrig så långt. Antagligen så dör han av malaria i kombination med ett helt omåttligt och orimligt alkoholintag.
Men jag har hört en annan... det är att han äter någon form av medicinalväxt. Medicin som man menar.
Ja, just det. Jo, det finns ju, just det. Det finns ju någon spekulation också om att det har förts in några giftiga sådana här växter.
Ja, men att han äter det här, att han får det här, men att i tillräckligt stora mängder så börjar de sen att bli farliga. Och vi ska inte ge oss in på det här, för vi är ju inte särskilt starka på medicin, du och jag. Men den teorin finns. Nu spelar det väl kanske inte så stor roll. Han dör. Ja, det kan du göra förresten. Hon borde kanske vara med här och kontrollera vad vi säger här. Men jag vill minnas att hon hade synpunkt någon gång när vi pratade om spanska sjukan, visst var det så?
Jo, jag kommer ihåg
det. Ja, då fick vi en avhyvling. Men hur som helst så är det intressant. Jag har hört det där med alkoholen där också. Att han skulle ha haft en fest där. Där han skulle ha druckit 6 liter rödvin. Och sen helt enkelt kollapsa. Jag ifrågasätter det lite, men det är väl kanske till och med mera kuriosa.
Ja, men jag vet inte, men det är ju intressant det där, för de här källorna som finns, de är ju väldigt noga med att påpeka att han söp något kopiöst, och han blev också, hans komp, eller han är en av hans liksom äldsta, vad ska man säga, barndomsvän, ja, dör ju, ja, också, Hephaistos, okay, som, ja, super ihjäl.
Ja, det visste jag faktiskt inte, att han också...
Och detta leder till en stora kontroverser. Han ordnar liksom någon slags sorgedag i hela imperiet. Och det märks också utifrån det som man kan läsa i alla fall, att han har gått in i en annan fas här. Och han är ganska snart i Babylon. Han har ju konflikt med den makedonska eliten och de som är kvar, alltså veteranerna i hans armé, som tycker att Alexander är för snabb med att ta sig an barbariska seder och ritualer. Ja, han genomför ett massbröllop i Susa här, där han gifte sig själv då med massa olika prinsessor och prinsessor i de här områdena då, för att ta kontroll och gifte bort sina generaler och så. Och detta får vi väldigt stor kritik därför man tycker att han förråder liksom de makedonska sederna som han var ämnad att på något vis sprida då till sitt imperium, och det skapar mycket problem.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men då tycker jag att vi har en fin brygga där när du säger det här nu. Ja. För att det som väl annars är så viktigt med det här Alexanders rike, det är ju just den här kulturintegrationen, kan man säga så. Eller utbytet där den här grekiska kulturen, inte minst stadskulturen, ju faktiskt sprids österut och får ju stor betydelse. Det har vi varit inne på tidigare. Så att om man, jag tror vi kanske ska vi summera lite och säga någonting om vad det här får för konsekvenser, tycker jag.
Jo, för vi kan ju säga så här, vi kan ju lämna, för det här blir ju lite en annan diskussion, för att nu har vi gått igenom, alltså Alexander på ett sätt är ju en väldigt intressant person som ett militärhistoriskt fenomen, ja. Som den här strategen och det som han har blivit känd för, det mytologiska och symboliska som han bär med sig, va? Men sen är det ju hans eftermäle ur någon mer stadsbyggnadsperspektiv här nu, och vilka konsekvenser det får för Medelhavet, det är någonting helt annat, och där får man väl ändå säga att det är ganska stort misslyckande på ett sätt, för att Alexander verkar inte riktigt ha... Vi pratade lite på telefon här om dagen och du kallar honom för en äventyrare.
Ja, jag vet inte om jag vågar stå för det på alla sätt. Nej, men det är lite så nog ändå faktiskt.
Jag tycker nog att du har helt rätt i det. Att han är liksom, han är en äventyrare i grunden, men ingen stadsbyggare.
Nej, inte så tillvida. Vi har ju sett att han är skicklig på att han ju också till och med ändrar sitt sätt att kanske mer härska genom terror, men sen övergår till det här med att vinna eliten och gifta sig och så vidare, skaffa allianser. Så någon form av ändå idé hade han kring det där. Va? Men det är som du säger, att han väl framförallt egentligen är ett militärt fenomen, vill jag påstå. Han är skicklig på att föra de här stora arméerna, lösa logistiken, duktig på att skaffa underrättelser, eller hur? Nu summerar jag ju lite här. Lär sig tydligen också att man liksom, att det här med operationer, att man kan manövrera faktiskt uppenbarligen utan motståndare. Vi var inne på det inför Hydaspes. Det är jättesvårt det.
Hydaspes,
tack. Det är mycket märkligt att jag inte klarar av det. Men i alla fall. Och sen taktiskt då kan man väl säga att det kännetecknas ju av falangen. Kanske möjligtvis här nu, jag vet inte, men jag vågar nog säga att han står nog kanske på höjden av sin förmåga. Men också det här elitkavalleriet som ju skördar de 3 första segrarna. Åtminstone 2 tydligt, som man kan resa, det tunga kavalleriet, och att I takt med att det sen inte riktigt kommer att vara av lika hög klass så kommer ju den här falangen att bli också mindre framgångsrik. Därför att den är ju svår att manövrera, den måste skyddas i flank och i rygg av ett kavalleri. Har man ett dåligt kavalleri, då fungerar inte heller falangen. Och det där tycker jag vi skulle kunna återkomma sen lite när vi ser vad som händer med den här grekiska falangkrigföringen på slagfältet lite. Så det är väl lite summering av det då. Men som du säger då, att det här jätteriket och hans eftermäle, ändå måste jag säga att det är fascinerande med en sån här dagslända, hör du.
Att det största problemet är att han inte utser någon arving.
Nej.
Så att när han dör här 323 före vår tideräkning / före Kristus den 10 juni.
Och så skrattar du.
Martin nickar. Ja, jag vet, men det är för att jag ser att du
ser att du blir missnöjd där, ja, och du vill hålla dig väl med mig. Ja. Ja, men det är bra. Vi ska vara vänner.
Men det som händer är att hans halvbror får kliva in här, som sägs då ha varit eventuellt förståndshandikappad. Och sen har han också en son med Roxana från Sogdiana som kan få bli benämnd Alexander den fjärde. Och de här två ska då samregera. Ja, det händer väldigt mycket. Jag tänker inte gå in på detaljerna här, men man kan säga så här att det ganska omgående så blir det väldigt mycket interna strider och de här ledareliten och de här kungaätterna, de börjar mörda varandra och konspirera mot varandra. Och det är ganska snabbt så faller det imperiet som Alexander byggt upp, det faller ihop. Så bara ett tiotal år här efter så börjar det splittas upp. Och man kan väl säga, för att sammanfatta det hela, att det som blir av Alexanders imperium, det är egentligen fyra olika stora stater här. Och de kanske mest kända, eller de som har mest inflytande, det är ju å ena sidan det makedonska kungariket då, i det som är alltså det kärnlandet i Grekland, Hellas. Sen är det Seleukiderna, med huvudstaden i Babylon då, som egentligen tar över den rollen, den geopolitiska rollen som det persiska imperiet har haft. Men då under liksom grekisk kulturell ledning, kan man väl säga. Och sen blir det som har varit Egypten, som blir Ptolemaios kungarike. Det är de här tre, det finns ytterligare som Tracken också, men det kommer att försvinna och slukas upp av en annan up and coming stat. Kan du gissa vilken det är?
Jag vågar inte.
Ja, du vågar inte. Det romerska riket förstås, som är på väg och håller på att växa upp samtidigt. Va? Så att det som jag vill komma till här, som jag tycker är lite intressant, att den här inbördesstriderna mellan de här olika rikerna, det leder också till ett maktvakuum i den östra delen av Medelhavet. För att det här makedonska riket då, som har haft kontroll, de tappar lite den här rollen som de har haft. Va? Det är svårt att hålla ihop de här stadsstaterna. Och också stadsstaterna i sig blir för svaga. Själva identiteten att vara grekisk, att vara medborgare i en grekisk stad, den finns kvar här. Va? Men det som man börjar se är att det blir allt viktigare att hålla sig i olika federationer, bygga allianser med varandra för att klara sig ur en utrikespolitisk kontext. Så att stadsstaterna har blivit för små efter Alexander. Han har liksom inkorporerat någonting mycket större, va? Större arméer. Han bygger upp större städer. Alexandria då i Egypten. Förlåt, Egypten. Kommer ju växa till en befolkning på nästan 1 miljon människor, beräknar man då. Det är ju spekulationen förstås, men det är ju något helt annat från liksom Aten, där vi pratar ja, 25 000 kanske, upp till 75 000, va, fram och tillbaka. Det är liksom en helt annan klass, de är så mycket mindre, de här staterna. Så här ser vi ju någonting, och det här begreppet kosmopolit kommer ju till här. Just nu, det. Att man kan faktiskt vara medborgare i flera olika städer. Så här börjar ju bildas en slags, jag ska säga att det är för tidigt att säga en nation, men en slags kungarikes statsformationsidentitet som är mycket viktigare. Va? Och det också blir viktigare att hålla sig väl med och se till att diplomatin fungerar öster och västerut. Och då finns det ju ett annat rike här då, som romerska riket, som nu växer fram och börjar konkurrera med de här.
Och då ska jag bara vilja tillägga att det är ju klart en sak kommer att bestå, det är det vi har pratat om, det här kulturutbytet och den grekiska kulturen och så vidare. Och sen tycker jag att spännande ur ett så här militärhistoriskt perspektiv, att det här hade ju aldrig inträffat om det inte Alexandra hade militärt erövrat de här områdena.
Nej, precis.
Och där har vi ju ett
och det är ju egentligen ja, precis.
Det är ju som ett liksom här barnsligt ja. Eller enkelt argument för att vara intresserad av krig som mänsklig företeelse, skulle man väl kunna säga. Ja. Eller?
Ja, visst. Ja. Nej, men det är klart att det finns någonting i det. Det här seleukidiska riket är ju de som så här, står för väldigt mycket kontakterna mellan Europa och Medelhavet och det som är det längre
orienten
egentligen för att använda gammaldags ord, så är det ju det är, de står ju för den här kontakterna va, och sköter handeln i princip mellan de här två olika kontinenterna. Och medan Ptolemaios då står för väldigt mycket av pengarna. Så de, och Alexandria, det här biblioteket vi känner till, blir ju den kulturella hubben här. Och det är ju intressant där att det finns... jag har för mig att jag har hört... Nu är det rena spekulationer.
Avdelningen spekulationer?
Ja, avdelningen spekulationer. Men det var någon som berättade för mig att det är väldigt vanligt att man har... Inom den muslimska världen är att i Egypten så författar man. Och i Libanon så läser man. Det skulle vara kul om det var någon lyssnare som... Ja, men att det sitter lite... Och det är lite samma här. Att i Alexandria, det där den kulturella... Liksom intelligensen sitter där man skriver och där många åker dit va, för att inhämta kunskap. Men det är också i Seleukiderna, i det här stora liksom, före detta persiska riket som det här sprids fram och tillbaka och så småningom kommer hitta tillbaka till Europa den vägen också. Att det, ja, det finns något jätteintressant här och som Alexander banar väg för med sin erövring egentligen. Och han bildar ju många nya städer, som du sa, stadsstater poppar ju upp i de östra delarna här med liksom inför en grekisk kultur och grekiska element.
Och så den här sammansmältningen i hellenismen va, som ju sen kommer att finnas kvar. Och vi kommer att i olika sammanhang, vi har ju faktiskt spelat in podd här om Östroms fall och sådana saker som hör ihop med det här. Men det vi hade tänkt då här egentligen nu från det här, det är ju att vi skulle kliva på nu med Romarriket, Puniska krigen, Kartago och det här nu inom citationstecken och Greklands erövring här av Romarriket då, och förutsättningarna exakt. För det. Och vad som händer då, det kan man väl liksom ändå på något sätt avrunda med att den här falangen där ju, vad händer med den då sen så småningom? Det ska vi reda ut.
Precis, parallellt med att det alexandriska imperiet faller sönder så är det ju Rom som börjar ta kontroll över hela den italienska halvön. Så att det sker någonting en väldigt intressant parallell rörelse här.
Men är vi nöjda, Peter?
Ja, jag tror det.
Ja, men tack ska vi ha.
Jag tror det. Ja, då säger vi så. Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.